Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Vi säger välkomna till filmpodden Håller den? Podden när vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Soneby, här är Erik Broström.
Fegelein, Fegelein, Fegelein!
Ola Aurell.
Der Angriff Steiner war befehl!
Och Fanny Agazzi.
Ja, hej.
Knacka på en skrivmaskin. Vi har sett Der Untergang. Den heter Downfall på engelska eller Undergången på svenska. Från 2004, filmen om Hitlers och Nazi-Tysklands 10 sista dagar 1945. Och mest känd från memes.
Ja,
det blev så.
Ja, det blev så.
Man vet aldrig var, liksom, hur en film kommer att liksom, överleva. Men det här är ju filmen med scenen där Hitler förlorar sin skit i bunken och skäller ut massa människor. Så är det bara. Det är ingenting att göra någonting åt. Det är en otrolig film. Ja. Otroligt välgjord. Men tyvärr, eftermälet blev meme.
Ja. Gud ja. Gud ja. Vad har man inte sett Hitler skrika om? Det blev ingen AV.
Ja.
Den hittar man snabbt. Det blev ingen konferens med fest. Företagsfesten inställd, alltså sådana saker.
Ja, det är, jag har läst här på knowyourmeme.com om just Hitlerparodin, när man undertextar på olika sätt. Och jag tror jag läste någonstans att det har gjorts över 25 000 stycken.
Jesus. Är det nästan förväntat med ännu fler?
Ja, om man skulle gissa.
Ja, jag har gissat på fler.
Så det känns som att någon har någon gång gjort en Hitler liksom undertextning.
Ja, vem har, vilka är alla de här miljonerna som inte har gjort en
Hitler? Ja, det är basic knowledge med subtitle-program i något filmprogram. Alltså det är väl, hade det varit lätt som att göra en bildmeme så hade det varit långt över 25 000.
Ja. Har ni gjort den?
Jag en gjorde sån? Den, men jag vet inte om jag publicerar den.
Nej, jag vet inte heller om jag
var lite slö. Och det började också kännas lite gammalt redan när jag gjorde min, så det var sådär, är det värt och sådär.
Jag gjorde den 2009, tror jag.
Ja, men det är okej.
Okay. Vad var det
ganska tidigt.
DN-redaktionen. Det var en väldigt kritiserad sån, lite så DN-weekend-text om ett så övre medelklasspar som hade en skitdyr lägenhet i Stockholm och de hade
teppanjack i helgen.
Ja. Mm. Och då gjorde jag en Hitler och det fick så jävla mycket skit och folk bara, vad är det här för skit ni skriver om de här skitmänniskorna? Mm. Och det var skrivet på ett jävla alltså, det var skrivet på ett jävla fanfiction-sätt nästan.
Ja.
Och de fick jättemycket kritik i DN och då gjorde jag en sån Hitler bunkervideo med DN-redaktionen. Mm. När vdn för DN, eller om det var chefredaktören, sitter och sånt där och bara här, skäller ut ledningen för DN.
Det är nästan
Peter Wolodarski, den här politiska snubben med såna, vad heter det, såna konstiga ögon.
Mm.
Han, den här gubben med brun uniform i bakgrunden.
Ah, just det, ja.
Nej, inte Goebbels. Den andra, den magra snubben, så han som ser så jävla weird.
Men det är Goebbels, tror jag.
Goebbels. Det är inte Goebbels.
Nej,
Goebbels har brun uniform och ser weird ut.
Nej, Goebbels är den smala med weird face. Ja.
Det var en typ av nazi-parti funktionär.
Okay.
Det kanske är fler som har.
Nej, för fan, var det Goebbels?
Ja.
Oh shit, ja, det var Goebbels då.
Ja.
Peter Wolodarski var tydligen Goebbels.
Det är helt okej.
Det är inte okej för mig.
Eller Goebbels var tydligen Peter Wolodarski. Ja, skitsamma. Jag gjorde en sån i alla fall.
Ja. Ja, men nu kommer jag på att jag hade en kompis som gjorde en sån också, men det var typ om impro. Att det var typ om det var, vad heter han? Gud, det ska man ju kanske veta.
Säg en stad, vilken som helst.
Nej, men det var angående typ så här, jag vet inte om det var någon flört med stand up kontra impro. Och så var det typ, vad heter han på Norra Brunn? Vad heter han som har...
Peppe Marcella.
Nej. Alltså han som brukar hålla kurser. Är det...
Thomas Oredsson.
Ja, kanske det var. Någon sån stand-up-profil som typ var Hitler, jag vet inte. Och så går alla in och typ så här, jag måste säga att det är improvisatörerna, det går jättebra för dem och folk skrattar typ så här. Vad fan, det är ju klart att det är mycket roligare när man skriver än när man bara hittar på typ så här. Så är de så bara, ursäkta mig, men faktum är att de skrattar ännu mer typ. Så bara, alla går ut. Och sen är det bara typ så här skämt om typ så här, hur svårt är det att be om en jävla stad håller på och flattar? Det var väldigt roligt, kom ihåg. Men det var inte jag som gjorde det, men det var kompis.
Jag tycker nästan alltid att den början är bäst när han är lite lugn och förklarar att nej, men det är lugnt, det kommer lösa sig på det här sättet, och så känner man reaktionen.
Det är ett väldigt tacksamt klipp alltså att göra, för att det är så en jävla rolig skiftning. Det är bara att leverera något besked.
Hela den vändningen sen, det är ju kul när han bara gapar sen, men det blir alltid lite långt, men själva skiftet där i början är alltid kul att se.
För de här lämnar rummet.
Ja, och att han tar sig glasögonen på att typ, ja, men det är så tacksamt att det är något så trivialt som AV liksom. Först går vi till kvarnen och sen går vi vidare dit, så bara, ja, det blir ingen AV. Och så liksom av med glasögonen med sin Parkinson shake och bara, alla går ut i rummet. Ja. Det är ju väldigt kul upplägg liksom.
Ja, verkligen. Vad heter det? Jo, nej, men det roligaste med hela den cirkusen var ju att produktionsbolaget tyckte att de hävdade immateriella rättigheter och ville då att alla skulle, att plattformen skulle ta ner de här videorna. Och man ska inte göra så, skoja om Hitler och förintelsen och kriget och sånt där. Det var så oerhört tragiskt, vilket då självklart oundvikligen ledde till att det gjordes en Hitler-video med produktionsbolaget när Hitler fick reda på att videorna fortfarande ligger uppe.
Åh, gud vad roligt.
Ja, man kan inte fucka med 4chan-crowden, liksom. Det går inte.
Nej. Och nu, klipp till idag, när hela filmen ligger uppe på YouTube i två delar.
Ja, precis. Ja,
nej, de gav väl upp sen. Ja. De insåg vad den här filmen ändå hade för funktioner i kulturella landskapet.
Vi lutar oss in i det här, vi ger bort den gratis.
Jag tror regissören uttalar sig att han gillade...
Så fort man säger något så har de en bra comeback här. Så att, ja.
Regissören tror jag gillade liksom, memesen. Han sagt. Jag såg en intervju med Bruno Ganz också, han som spelar Hitler. Mm. Han verkade lite kluven, men han har liksom accepterat sin roll att små barn kom fram till gatan och sa, du är liksom den roliga killen från... Och att han tyckte att det var lite weird, men liksom ändå accepterade att det är ändå fint på något plan, även om det var inte så jag hade tänkt när jag tog på det här tunga projektet att gestalta Hitler i Tysklands allvarligaste film någonsin.
Ja, precis. Hans och om detta må ni berätta blev liksom en annan berättelse.
Ja, men det är lite Tysklands egen Schindlers list på något sätt.
Det blir en väldigt konstig paus i tittandet när den scenen kommer. Jag liksom, för det är ju väldigt många liknande scener. Alltså det är ovanligt många scener som jag minns, från vad jag minns det. Jag trodde att det var en sån scen. Men det är ju typ 7 sådana scener står i det där rummet.
Det om man är ett riktigt fan, då är man ju så här, det där var inte hans bästa utbrott. Han har ju minst 4 stycken sådana. När han sitter på en middag eller du vet, sitter och käkar i bunker och så bara, vad i helvete! Jag hade glömt bort hur många sådana scener
det är. Många sådana, han är på lite gott humör och så, nej, det kommer han inte att bli. Nej.
Men det är lite han tar som ett glas rödvin ganska ofta till maten där i bunkern och liksom har en då fortfarande ett hopp om att de där kan vi nog samla, de där grabbarna.
Det är ju inte som att så här, man blir, det går nästan inflation i utbrotten och man fattar ju ganska snabbt liksom tempot och vad som kommer hända. Det är inte så att man sitter som på nålar och undrar hur han ska reagera när de får liksom information om att Göring vill att han ska ge upp liksom. Det är inte som att bara, här är ett meddelande från Göring, han vill att du ska ge upp. Man bara, åh, undrar hur Hitler ska reagera på det här. Man vet ju att det bara är såhär, okej, ja, vi vet att du är arg på allt och alla. Jo,
ingen av i den här veckan heller, Hitler.
Men det är, hela filmen är ju lite så här, den är odramatisk på det sättet att allt handlar ju bara om att skildra när det går dåligt. Ja. Det finns ju inget hopp i den eller något som står på spel.
Nej, den heter ju inte Downfall på engelska. Den heter ju inte berg- och dalbanan.
Nej, det är ju... Alltså, det är ju inte berg- och dalbanan. Han bygger ju upp ett hopp till det där glasvinet. Han är ju lite som en guldfisk.
Ja, men de här scenerna har ju mycket sånt. Att någon känner hopp och sen, nej just det, du är ju galen. Eller...
Det är ju desperationen just det.
Vi vet ju hur det gick också. Det är som Titanic.
Men,
det är ingen chock i slutet.
Det är ingen Tarantino-twist på det här.
Men det finns en rolig parallell med det, just det här med förnekelsen och även The Death of Stalin som i och för sig utspelar sig efteråt, men som ändå har ett så här ganska starkt eftermäle av hur paranoid alla var kring diktatorn. Mm. Att man var tvungen att tycka som och så. Det är väldigt kul hur den här filmen, det hade jag liksom nästan glömt bort, att det är så extremt roligt att se dels... Ja, men som Goebbels som förnekar in i det sista liksom, att mot alla logiska liksom, argument och bevis så är det så här: nej, det är sinnessjukt, det är klart att vi vinner typ. Mm. Till hur de måste tackla Hitlers pendlingar från att vara så här: det är kört, och sen kommer de in nästa gång och bara, ska vi dra? Så bara, jag tänker på de här oljeriggarna, vi måste ta itu med det när vi har löst den här situationen. Ja, de bara, japp. Okej, det är så sjukt svårt att balansera sitt eget psyke kring en sån människa. Det är väldigt, jag tycker det är väldigt snyggt gjort i den här filmen.
Ja, och alla som får de här dåliga nyheterna om att de har blivit befordrade in i en armé som har typ 33 timmar kvar i livet. Så bara, nu är du flygvapenchef. Han bara, fan.
Ja, men gud, hans min där med den där middagen. Han bara, jag befordrar dig. Och han bara, tack.
Ja, alltså innan då så bara, fan, jag hade hellre tagit en kula liksom. Ja. Alltså, för det är antingen så här, bli avrättad eller bli flygvapenchef. Mm. Ja. Två dåliga grejer.
Ja. Men är det han, jag kommer glömt bort, men är det han generalen som
det finns ju två
har fått
såna.
Höra att han ska bli skjuten?
Det finns ju två sådana. Det finns ju dels det. Han som, och som jag förstår är en verklig historia också.
Jag tror det mesta har...
Det är väldigt verklighetsbaserat. Ja. Jag har läst någon bok för massa år sedan om den liksom sista perioden i Tyskland och det här utbrottet, det klassiska liksom Steiner, det är liksom helt korrekt.
Att det är baserat på en bok. Jag trodde helt ärligt att jag har inte läst på så mycket, men jag trodde helt ärligt att det skulle vara baserat på en pjäs, för att det är väldigt pjäsvänligt.
Ja, det är ett kammarspel.
Ja, det är otroligt
vänligt. Ja, men lite så att ha väldigt så...
väldigt stor ensemble i och för sig.
Ja, det
en
är det.
En dyr pjäs.
Ja. Men alltså, om det säger att det skulle börja med en... Ja.
Nej, men några kan spela.
Skulle man göra en pjäs av det så kanske man har 10 karaktärer. Ja. Och så är det bara den sista bunken.
Man kanske har en stadsteater och alla kan få en liten roll.
Men de där barnen klipper man ju bort.
Ja, jo.
Alltså barnen ute på... Nej, som blir bombade och så.
De är ju gratis.
Och
ja, herregud. Skådelsen att ta med sina barn.
Det finns alltid en Pernilla Wahlgren med små barn. Nu är de vuxna, men det finns alltid någon
utrymme
som...
är ju kanon. Ubåt, bunker, instängd i en skola. Någonting sånt där. Men just men jag tror det är tydligen ingen pjäs, men det måste ju gjorts pjäser på det här va? Ja. Efteråt.
Ja, men jag har säkert någon skolpjäs. Ja, men det är klart, det finns ju alltid typ någon så här skitpretentiös gymnasieelev som bara, vi ska göra undergången. Alltså det är klart att det finns.
Tror ni inte att det är olika stadsteater i Tyskland har gjorts pjäser på Hitlers sista timmar i bunkern?
Jo, det måste det ha gjort. Alltså kanske inte precis som den här.
Den var lite svår för att den ändå är mycket klipp mellan olika miljöer. Alltså om man bara visar Hitler-scenen i bunkern så blir det ganska monotont. Man behöver lite scen utifrån gatan.
Men det är ju teater.
Och...
Det kan ju vara monotont. Det är
jo,
konst,
men det är något
då,
med att den inte har en... Den har liksom inte riktigt en kurva. Utan det är mycket enskilda scener som får stå för sig själv.
Jag hade regisserat den i så fall. Jag hade haft barnens del av pjäsen. Jag hade haft Hitlers bunker. Och så hade jag haft någonting emellan där. Där det liksom, där lite löst folk hänger. Och pratar om Hitler.
Mm. Ja. Jag hade satt Reine Brynolfsson i alla roller för de här som måste svassa för Hitler och sen måste tillstå att de ger upp. Alltså alla officerare hade han spelat.
Och vem skulle vara Hitler då?
Robert Gustafsson.
Ja.
Smäll i dörrarna fars på Folkan.
Men var Igor?
Ja, precis.
Men han var ju precis här inne. Åh!
Men lite full och med något slags talfel.
Ja. Ja. Jag har på riktigt varit på Nej, på Kina teatern.
Sån grejerna kan ju köra gå loss ordentligt. Ja. Rolig tysk accent liksom. Det finns så mycket att göra.
Ja, men nu ska han göra Tutsi också, Robert Gustafsson, såg jag.
Mm. Nej.
Jag har på riktigt sett en fars, smäll i dörrarna fars med Robert Gustafsson på Kina teatern där den sista repliken är: jag tror det är slut nu, och sen bara släcks lampan.
Åh. Oh.
Det hade varit perfekt för undergången.
Ja.
Jag tror faktiskt att det hade kunnat bli en rolig fars.
Ja, men ja, alltså, det här kan man göra fars av. Mm. Jag ser bara inte... det är roligare teoretiskt att Reine Brynolfsson ska göra alla roller, Robert Gustafsson spelar Hitler. Jag skrattar åt tanken, men jag skulle inte skratta om jag såg det.
Reine Brynolfsson, han passar så perfekt i den här. Ja, ja. Förlåt. Ja, nej, ja...
Ja, kanske det. Ja, kanske.
Ja, men herregud, det blir nog bäst att vi samlar flygvapnet som du sa. Nej, vi ger upp. Ja, det var ju det jag sa. Ja.
Men för vi har ju alla, alltså alla stora är ju med. Vi har ju Hitler då såklart. Vi har Eva Braun är med, Goebbels är med, Albert Speer är med, Himmler är med. Mm. Och sen har vi lite generaler som säkert Ola har bättre koll på än alla vi andra.
Några av dem, alltså, en del av dem där är ju sådana där, många av de så här lite mer kända generalerna från den tiden gick bra i kriget byttes ju ut efterhand.
Ja, det är klart.
Ja. Så sådana där som de nämner Guderian och Rundstedt i förbegående och sådär, och de är mycket mer kända än de där som de hänger med på slutet.
Burgdorf, Krebs, Jodl.
Jodl tror jag var med, och Keitel var med hela vägen, men de där vet jag inte annars.
Och sen var det Steiner också. Vem var Steiner?
Ja, det är nog bara känt från det.
Jag Steiner hade väl någon armé bara? Det
känd
var
från memet.
Känd från meme.
Ja, just det. Steiner var inte där. Han var ju någon annanstans och förde krig.
Någon, och jag är oklar på hur stor den är, men det är väl någon formation.
Mm. Men Thomas Kretschmann som spelar Fegelein. Fegelein var väl... Var han någon känd innan den här filmen?
Historiskt nej, han verkar vara någon adjutant till Himmler eller något sånt där, va? Nej, så mycket har jag inte koll. Och man kan inte utgå från att alla är historiskt viktiga heller. Sådär.
Man fick ju den Übermann.
Men det här är ju också en väldigt sådär, det är ju en autentisk film, så de har ju inte slängt in kändisar bara för att vi alla vill ju se den här kända. Rommel heter det där liksom. Alltså, de bygger ju på de som råkade vara där, och en del av dem är ju obskyra för eftervärlden. Det är ju typ som att hon har sekreteraren byter namn i filmen för att hon gifte sig. Så i första scenen heter hon något annat, och det är bara för att så var det i verkligheten.
Så var det. Ja, det ändra. Hon gifte sig med, det var väl nästa soldat som hon gifte sig med. Med Adolfs godkännande, och sen så dog han innan den här filmen utspelar sig i andra halvan eller andra delarna.
Jag ska fråga er också, vad första gången ni såg den, minns ni?
Jag har aldrig sett den här förut.
Har du inte sett den?
Nej, jag har bara sett memesen.
Jag vet faktiskt inte, jag skulle kunna ha bott i Tyskland faktiskt när jag såg den, men förmodligen på någon sån här DVD-grej. Alltså, för den kom ungefär när jag bodde där.
04?
Ja, jag bodde 05-06 där bodde jag i Tyskland.
Ja, den kom 04 då.
Ja, så antingen innan eller under den listan.
Erik, minns du?
Nej. Alltså det var kanske typ att jag såg den på någon DVD hylla och köpte den.
Jag tror att det här var mitt i nedladdningstider för mig.
Så kan det vara.
Punk.
Ja.
Definitivt inte bio. Definitivt inte DVD. Det här var en sån film man laddade ner. Men jag såg den en gång. Det är inte en film man är så, den ska vi se igen.
Nej, och jag vet att jag ägt den på DVD, men jag vet inte om jag någonsin har sett den. Det kan också vara så att jag såg den nedladdad. Å andra sidan så har jag ägt liksom 700 DVD-filmer. Så att jag menar, det är inte så konstigt att jag hade ägt den här också.
Nej. Minns du något extra material på DVD:n?
Bloopers?
Outtakes.
Nej, jag minns inte.
Fru Goebbels börjar fnissa när hon ger sömmel. Vi tar dem.
Vad dumt. Nej, jag minns inte något extra material. Men det är roligt att spekulera i vad som hade kunnat vara.
Nej, för det är ju inte en liksom omtittvänlig film. Riktigt, den är ju tung.
Den är lång och den är ganska långsam. Och jag tror det bidrar att den inte har någon sån här Hollywood-drama. Det är inte någon karaktär som man följer och som förändras och som står på spel. Utan det är den ena deppiga, ganska välgjorda scenen efter den andra. Sådär.
Ja. Alltså, det känns lite som att det ska vara lite den här sekreterarfokuset, va?
Ja, men hon är mer en betraktare ändå, eller?
Men de ändå, ska hon fly eller inte? Känner man inte...
Ja, det finns lite
liksom
sånt.
Är det inte lite att man ska känna mer... Sen ser man ju henne som gammal, antar jag.
Ja, där,
i början, så att man förstår ju att...
Traudeljungen,
jag tror inte hon gör så mycket förändringar heller som karaktär, utan det är mer att hon tittar på och sen säger någon dra, och då gör hon det. Det
hon känns får inte... representera tittaren här. Alltså var det den här nya som kommer in och man får uppleva hela skeendet.
Ja, nej, men det är som att det finns ju ett litet miniatyrdrama kring den där familjen med lille killen som först ska vara med och slåss och sen så blir hans föräldrar död och så sticker han. Men det är ju så litet liksom, det är ju tre scener.
Ja, precis. Nej, men rent dramaturgiskt är hon ju mer C-3PO, om man ska se. Alltså hur vad de fyller för funktion i... Star Wars är så tacksamt för att det bygger på den där Hero's Journey så mycket. Men där är ju bara liksom typ, alltså de som tar med oss på resan. Alltså de som visar oss världen.
Ja, just det.
Men de gör inte någon direkt. Hon är mer som en sån.
Och R2-D2 är den lilla pojken då?
Precis, precis.
Blipp, lopp, lopp. Där tyckte jag, det var nog det sämsta med filmen. Oerhört dåligt regisserat barn. Väldigt, väldigt...
Vilket av dem?
Den lilla killen som sitter i skyttegrav. Där i början är jag med. Han har den här svarta uniformen på sig och keps. Och bara ser helt frånvarande ut. Ja. Jag köper inte hans insats.
Ja, men alla de där unga, alltså, man är ju lite... Han kommer där med en arm och bara kriga helvete. De bara, fuck you! Man bara, hoppas de dör. Hoppas de dör allihopa.
Ja, jag tror jag köpte den scenen.
Jag köper den, men jag vill bara att de ska dö.
Ja.
Men då har ingen respekt för äldre.
Nej, då har de gjort jobbet. Hon blir så engagerad. Jag bara tyckte han såg så... Där hade man tänkt att så här, Steven Spielberg gör det så jävla bra. Fan vad han är bra på att regissera barn.
Mm. Ja,
det är någonting de inte kunde göra.
Men också, är det där barnet med bara för att rent historiskt sett så var det där barnet med när hon gick igenom ryska trupperna och då var de tvungna att ta med den backstoryn.
Jag fattar inte heller riktigt vitsen med det där jävla barnet. Jag skulle hellre bara varit i bunken faktiskt.
Jag behöver inte bara vara i bunken.
Jag tycker att historien om barnet är bra. Alltså dels, är det, dels för att det är sant att en massa barn skickades ut i krig och att en del kände sig som hjältar när de sprang runt och dog där.
Okej, det är lite intressant. Det har du rätt i. Ja, men varför får man följa just hans historia med den här familjen? Alltså, varför är det viktigt?
Men är inte det drama? För det kommer ju också in att de gick runt och dödade förrädar in i det sista, vilket det tycker jag är väldigt gripande och stötande att se. Det är så jobbigt liksom, det där när de redan förlorat och det är 3 timmar kvar så går runt och hänger folk.
Ja, men i och för sig, nu övertygar mig. Jag talade för att jag förstår varför.
Jag tycker det är helt okej att ha med den storyn. Jag bara tycker barnet gjorde det inte bra. Han blev inte bra regisserad.
Nej.
Jag tänkte inte på det, men det är ju ofta så att du har säkert rätt.
Den kanske kan vara intressant att se om man vet mer, om man skulle få se den här med en så här expert historiker eller något så, det hade jag kunnat tänka mig att göra, se om den med någon typ av historisk track.
Ta valfri kille.
Ja, men jag tänker det. Precis, en som
fråga
jag dejtar.
Mig vad du vill. Ja, men du har just det,
För att liksom man kan då blir man så där, visste du att egentligen, och man bara, är det sant?
Är det kul att kolla på en film så?
Nej, men ja, fast det kan vara intressant.
Med en mansplainer som viskar i örat.
Just med sådär krig och så. Det har ju jag liksom avstått från att bry mig om överhuvudtaget, för det vet jag att det får jag lektioner i, om jag bara fortsätter att vara hetero. Och det, så då kan jag, det kan jag lugnt vila i. Och det kan vara lite kul, i alla fall med andra världskriget. Sen bryr jag mig inte så mycket om det finska vinterkriget.
Det är väl
stakrig.
Tekniskt sett.
Nå är det hårt, minsann. Men
finska vinterkriget, det är bra krig.
Det är verkligen killarnas true crime.
Ja, det är det.
True war crime.
Krig, hörni.
Ja, men det är så tydlig liksom, skiljelinje där mellan vad kvinnor blir fascinerade av. Och det är seriemördare.
Ja.
Det vet vi. Och om män är så stora krig.
Ja,
men krig historiska. Är ännu mer extremt. För seriemördare kan ju män vara intresserade av. Men krig och tjejer, jag vet inte någon.
Nej, men det, det är inte det liksom
att kvinnor är så här. Åh, så har du en död, två död. Åh, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Nej, och så kommer vi där på så här.
50 000, 100 000.
Det är liksom dödstalet vi...
Fast du, kärnan i det här tror jag är att det är en massa killar som bråkar med varandra. Alltså det är som att typ gå i grundskolan igen. Man bara, ja, men okej, jag ville ändå rita den här teckningen på bildlektionen. Nu får jag suddigum i huvudet för att han ska kasta på sin killkompis där borta. Liksom, alltså, jag behöver inte bry, jag är inte inblandad i det här egentligen.
Nej, men ändå ett offer.
Ja, jag blir våldtagen. Men, och det är väl någonting, om krigsfilmer skulle handla mer om tjejerna i krigen, vilket de kanske gör ibland, men då är det lite mer som ett undantag. Så, i de krigsfilmer jag sett i alla fall. Så det finns, är inte så jävla intressant. Däremot mördare, de mördar ju alltid bara tjejer nästan.
Ja, jo, men jag fattar ju att det blir intressantare då också, för att det berör mer. Alltså det är mer direkt, liksom har med oss att göra då liksom. Det är skitfånigt när de försöker stoppa in kvinnliga historier i krig. Låt det bara vara, alltså stå för att det bara är killar. Typ när Mel Gibson, We Were Soldiers, då är det så här. Nu ska vi in i Vietnam och så bara, vi klipper från Vietnam hem till fruarna som har satt upp ett system hur vi informerar om de döda männen. Och man bara, men skit i det bara.
Men det har väl kommit lite såna där med alla de här, alltså det fanns ju coola spioner och sånt i krig. Alltså, och såna här kodkvinnor och såna grejer, det är en sak. Men då är det oftast bara en film om det. Ja. Alltså i såna här filmer så är det ju...
Ja, spionfilm och krigsfilm är också två olika genrer.
Ja, det är det. Mm, mm. Men skitsamma, jag tror att det är den punkten som det skiljer dem åt. Och att man ofta känner så här, när jag har pratat med killar, vad är det som är så kul med då, den här krigsfilmen? Ja, men det är så stort och det är så många som dör. Och man bara, men varför krig? Varför... De säger så här, ska du...
Varför håller de på?
Ja, men varför håller de på? Alltså, gud vad jag alltid landar i det. Men alltså, jag känner lite som i ryssarna nu. Det är jättemånga ryssar som inte är med på det här. Men sluta! Sluta gå med på det.
Men är det inte
alltså,
det som
är... avrätta er alla. Men det är bara att säga nej. Jag tänker inte gå ut i krig.
Men det är väl det som är...
Men så vill man slåss! Och så tänker man, jag ska nog slåss bra!
Men en del av det är ju att den absurditeten i det är så tydlig och att det är en del av dramat. Det är ju lite som en seriemördare också, att man... Varför helvete finns det här? Sådär, alltså den känslan av att det är absurt och lite sjukt är ju en del av lockelsen i både krig och seriemördare. Det är inte som att man skyller över att det är konstigt och galet, utan tvärtom att man frossar lite i hur sinnessjukt det är att någon går ut och låter sig dödas för, jag menar, som i den här filmen, av helt obegripliga skäl. Alla har ju fattat sedan länge att kriget är över, och ändå sitter de och diskuterar sin heder och sina order och sånt.
Just det där med heder och det, det är mycket, det är något killar gillar, va?
Men det har ju blivit en stor förändring i liksom, att kolla på typ så här, andra världskriget filmer från 60-talet, där är det ju... Alltså, det är i och för sig inte sant. Men det finns ju ganska mycket sådana heroiska... Om man kollar på en film som Örnästet, så har det ju en väldigt liten verklighetsförankring. Och där är det finns ju ingenting dramatiskt i att skjuta en tysk där. Samma sak i 12 fördömda män. Det är ju bara så här, och de bara sprattlar lite och dör. Och det är liksom nästan komiskt. Men sen har det ju kommit mer och mer filmer där syftet är inte att visa på hur heroiska amerikanerna var, utan hur meningslöst krig är.
Men de gjordes tidigt också.
Ja, jag kom på längsta dagen är väldigt så.
Men det finns ännu tydligare exempel ganska tidigt. Alltså det är nästan som det är en subgenre där som Tarantino gillade. Man har ett litet gäng kommandosoldater som går runt. Det är mer en slags actionfilm.
Ja, det gillar jag mer.
Ja, men det är mer en äventyrsfilm liksom. Mm. Det är mer som en sån ge sig in i Mordor-film. Men det gjordes rätt mycket sådana där...
A ragtag outfit of misfits and renegades.
Ja, men precis.
Det finns
sådana
som har en frisyr.
Och cigarr!
Och vi har en som är sprängexpert och en som kan alla språken.
Ja!
Det är inte så fan, jag gillar det gänget. Det är en heistfilm.
Det är en annan genre. Men det fanns tidiga filmer. Det finns något som heter The Young Lions, som handlar om en tysk som går igenom hela kriget och hans desillusionering och man får se från olika sidor, man får se några amerikaner följa, så får man följa en tysk och hans resa genom kriget och det finns den som är ganska bra som heter Järnkorset från typ 70-talet som också är väldigt så här, från tysk perspektiv och väldigt desillusionerad och väldigt mycket krigets absurditet och de...
Oj, vad många du har sett, Ola.
Jag har sett alla.
Är det här en grej du älskar alltså?
Nej, det tar i, men jag älskar det då i alla fall. Jag menar, det är ju pojkgrej att se krig.
Är det inte en legendarisk film som heter typ Stalingraden och sådär också?
Jo. Ja, men den är inte så bra.
Nej, okej. Okay. Men folk, hyllar inte folk den som en av de bättre? Är inte det en tysk krigsfilm?
Jo, den är tysk. Den har nog lite kvalitet som den här har, att det är liksom tysk perspektiv och den är sådär att tar ämnet på allvar. Men jag skulle säga att den saknar lite gnista i det. Den är lite, det blir lite för allvarligt och bara redovisande någonstans. Mm. Men jag har bara sett den för länge sedan så jag kanske skulle omvärdera. Men jag skulle rekommendera andra filmer framför den.
Ja, jag har sett den också, men det var länge sedan.
En film som jag skulle rekommendera, jag kanske nämnt den här, en bro för mycket.
Ja, just det.
Som är så rolig också för att den har tagit med alla kända skådespelare från 70-talet.
En bro för mycket, det låter ju som en värsting till syster.
Ja,
men det låter rätt kul.
Men den är också på
en bro för mycket, vi går och springer en bro.
De åker liksom och så ska de ta över liksom, så ta sig in i Frankrike mot Tyskland. Och sen så bara kommer en till bro och de bara, men det är för mycket.
Nej, nu är det en bro för mycket. Och sen i filmen slut.
Men den är också sån väldigt ta krigets brutalitet på allvar. Den skildrar en misslyckad allierad operation som inte leder någon vart och så.
Men både den och Den längsta dagen är väl också lite så, en svartvit, den är från 62.
Ja, det är den.
Men Sean Connery har en liksom nästan en cameo, inte cameo men en typ en liten biroll.
Båda de baserar sig på böcker av en historiker som heter Cornelius Ryan eller sånt där, tror jag. Och är väldigt redovisande och verkliga anekdoter och saker som hände och med massa kända skådespelare. Men Längsta dagen har ju något heroiskt för att det är landstigningen, det andra är bara en misslyckad operation där de borde ha fattat. Alltså det var så där, det fanns tecken på att det här kommer inte funka och så vågade ingen säga ifrån lite grann, så att
ingen bara vi säger inget om bron.
Ja, men
det kommer
så
inte funka för det.
Ja, men vi har sett fotorna på stridsvagnen. Ja, men vi är redan igång nu. Så du vet, så där, det finns en sån känsla av att alla fattar att det här inte är realistiskt, men att systemet får dem att göra det ändå. Och så dör massa människor på något sätt lite hjältedöd för något som var dödsdömt.
Men det är ganska mycket sånt i Längsta dagen också. De har ju typ någon scen att de allierade har någon slags klick-signal så att de ska veta när de hör att det är någon där, så ska de bara så här, och så kan de...
Alla hundar i området bara...
Ah, okay. Vi är på samma sida, att det är en sån signal.
Ah, okay.
Och så är det någon som gör det i film så här, så hör de så här... Och så tittar de fram och då är det såklart... Mantelrörelsen. Så är det någon tysk som skjuter ner. Så det finns ju en massa sådana fadäser i den filmen också.
Det var ju trist att de valde just den som nu är det fritt fram.
De borde ha något mer...
Ja. Wow. Wow. Men du, får jag fråga dig en sak?
Mm.
I egenskap av historieintresserad. Var röstades Hitler fram? Inte jätteintressant för filmpodden, men jag bara undrar.
Ja, det gjorde han. Det finns lite så att teknikalitet. Han hade inte egen majoritet, så att det fanns som det finns i sådana system, så fick han stöd av några andra partier också.
Så det var inte riktigt att han... Det var lite revolution.
Men de hade väl...
Alltså ja, nej, för det var ju aldrig en stabil demokrati, så de hade ju nästan ett system med undantagstillstånd och ständiga gatustrider och massa sådana här. Det var ju revolution i luften hela den perioden egentligen. Så det var ju lite grann för att få ordning bara.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog IKEA.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
För att det var kaos. Det var men han fick typ så här 40%, och så var det andra konservativa partier som tyckte att nej, men det är bättre att vi gör honom till kansler och så styr vi upp det här läget nu.
Men hade han inte så då någonting i stil med mellan 20-30% i början och sen blev det... Jag vet inte, de bara så här förstörde den demokratiska processen hela tiden. De lämnade riksdagen när det var omröstningar och sånt där, så de kom inte framåt. Så han var envis som en jävla åsna och bara sabbade, så ungefär som Sverigedemokraterna man ser håller på nu med sina jävla liksom, riksdags... Liksom, alltså håller på och fuckar med omröstningar och sånt.
Alltså de var ganska tydliga med att de ville avskaffa demokratin, nazisterna på den tiden. Och det var liksom också en mycket mer legitim ståndpunkt på den tiden, för att de hade ingen tradition av demokrati, och Weimarrepubliken var inte särskilt imponerande i sina resultat. Liksom. Det var ständiga kriser, och du hade liksom både kommunister som var ganska starka där som också ville avskaffa demokratin, och du hade nazisterna som också tyckte att... Och så fanns det ju konservativa som ville tillbaka till kejsaren i princip. Och det var rörigt, och det, jag tror deras siffror varierade enormt mycket beroende lite grann på om det var ekonomisk kris eller inte. Så de hade så här lite medvind ett tag, sen var de ner på nästan inga siffror, och sen så kom börskraschen och det där, och då drog det iväg uppåt.
Men sen han hade väl någon sorts liksom, han hade väl en del stöd, men sen kuppade han till sig.
Just det. Ja, han kuppade ändå in sig till syvende och sist.
Ja, till att bli så enväldig härskare.
Ja, när han väl var kansler så satte de igång att avskaffa demokratin. Och liksom, så att då, med flera steg liksom. Det var...
Ja. Men
en mix helt enkelt.
Tillbaka till filmen. Jag minns ju det här som enbart scener i... bunkrar och sånt där. Men sen när man ser om det, så man säger, det är rätt mycket scener som utspelar sig i centrala Berlin utomhus.
Ja, och
på
efter.
Gator. Ja, alltså, efter, just det.
Jag tänkte så här, men det slutar väl när han dör typ. Så bara, precis. Nej fan, han håller på ett bra tag. Alltså.
Det är en stund.
En goa 40.
Ja, det är en goa 40. Ja.
Och väldigt produktionsvärde. Stora scener.
Ja.
Mycket, ja, mycket folk. Mycket stora byggnader. Mycket rök.
Ja.
Det var ju ändå rätt påkostat. Det var inget litet kammarspel det här. Även om huvuddelen av filmen är det.
Ja.
För att vara tysk också så där, de har nog bränt sin årliga budget på den här.
Ja, tror att det var 135 miljoner någonting, 13 500 000 euro.
Ja,
kostade det.
Ja.
Det är deras Fanny och Alexander.
Ja, exakt.
Ja.
Sen spelade den in ganska nästan 100 miljoner, 92 miljoner.
Ja. Fanny och Alexander är ändå spöken med.
Men jag tänker på, den har det, men jag tänkte också på början att det var ganska schappiga typ explosionseffekter. Alltså man märker att det här, alltså man märker att produktionsvärdet, de har inte samma muskler som självklart Spielberg har när han gör liksom landstigning i Normandie. Man ser att det är lite påklistrade liksom explosioner och så. Men det är ju fine, alltså det är inte så att man lider av det. Men jag märkte att det var så här, ja, okej, det här var...
Jag tycker de mest kraftfulla grejerna rent krigsmässigt, men med att ha sagt att jag kanske inte är en krigsfilmsperson, så är det ju ljuden av bomber utanför som ger mest mycket effekt, tycker jag. Det där ständiga boom. Ja. Fast det låter bättre i filmen faktiskt.
Men det är väldigt smart. Jag gillar den scenen när Eva ska upp och festa.
Ja, gud. Det är gud, vad himla rolig hon är.
Ja.
Jag är no angst.
Det är så himla kul att det typ nästan smäller bredvid och de bara... Med musik! Och sen står det liksom dansa swing och sen bara... skabam, och då bara okej, det kanske är farligt ändå. Det är väldigt roligt.
Och då bara, jag vill dansen. Eller vad fan heter.
Ja, men det är ändå något så här, det är så rimligt någonstans. Alla de vet att det är slut inom några dagar. Vad ska man göra?
Ja, och ändå på något sätt så är det väldigt mycket förnekelse i det ändå.
Ja, liksom. Precis. Men det är ju liksom olika slags förnekelse. Det är ju sådär, Hitler har sin lilla förnekelse. Han fattar ju också någonstans att det är slut. Men vad ska jag göra? Sitta och gråta tills jag tar livet av mig? Så han går ut och drömmer om sina planer och hon dansar och de andra har lite orgel och så går hon runt och pratar om sin heder och sin preussisk officerskod och sånt.
Det var ju någon scen där det var någon sån, eller är det den ni pratar om, den här helt galna festen som bara pågår.
Ja.
Där det sitter tjejer liksom nakna på snubbar.
Är det den där det är en sån här Sara Leander-låt?
Ja, kanske det.
Von Get, det är väldigt nischt runt
det. Ja, det var, den kändes extremt. Det känns som att så här, det tror jag inte de har bara lagt till för liksom sakens skull eller bara för att det ska vara lite ball. Det hände säkert.
Det
kändes så jävla sjukt. Uh-huh. Att mitt i ett sovjetiskt bombanfall så bara har de en sån galen fest när det så här, väggarna vibrerar och bara liksom håller på att liksom vibrera sönder. Och de bara fortsätter köra liksom, som Titanic ungefär.
Just.
Bandet spelar på.
Ja, verkligen.
Men det är en grej med heder, va? Att så här, kolla. Ja, ni kan inte skrämma oss.
Jag tror att det är motsatsen till heder.
Ja.
Att man har gett upp.
Jag vet, tänker det. Det är lite som att få
besked om... Jag visar pattarna nu.
Men det är ändå Berlin. Kom igen, Berlin har en historia av...
Men det, är det inte lite att man vet att jorden exploderar om 2 dagar? Vad ska du göra? Och några kommer liksom gå runt och mörda folk för att straffa dem för kometen. Och resten, några kommer bara ha orger och supa.
Men jag tolkar det lite som också... Alltså, den här filmen i alla fall... påstår ju ganska starkt att Hitler börjar tappa förståndet i någon slags Parkinson. Alltså han har ju väldigt så här skakiga händer och Bruno Ganz studerade till och med Parkinson-patienter inför den här rollen.
Aha.
Så jag får ändå intrycket av att Hitler svänger i sina... Att så här, det är över till... Jag tror att det går bra för att han inte har koll på verkligheten längre. Mm.
Men Parkinson, påverkar det hjärnan alltså?
Det kan det väl göra, eller?
Aha, jag trodde det bara var...
Nej, jag vet inte. Jag bara tolkar det som att, att det är någon slags sjukdomstillstånd som... Alltså, han kan ju inte vara... Okej, så här. Han kan ju vara galen och ha Parkinsons.
Ja.
Mm. Ja,
det handlar ju om inte annat att bli blivit galen efter det långa kriget.
Ja, men jag tolkar det bara som att han börjar tappa fokus och koll.
Ja, men jag tror att
snarare än att han lever i någon slags förnekelse. Att det är mer att han... Vissa stunder är typ så här... Vi måste ta itu med kriget, hörni.
Ja.
Det här går bra.
Ja, men jag tror också det. Men jag tror att det är en mix där någonstans.
Ja.
Att ibland vet man inte när han pratar med folk om han bara försöker hålla upp en fasad.
Nej.
Eller om han är totalt galen.
Men jag gillar att han är galen för det blir så mycket mer roligt. Ja. Det blir så mycket mer intressant hur alla andra måste vara med i den galenskapen.
Ja.
Absolut.
Och bara så här, nej men det går bra.
Nej, men jag tror definitivt att han var galen. Jag tror att det är ganska dokumenterat att han liksom tappade verklighetskontakten.
Men då undrar jag, den här Speer. Jag var ju tvungen att kolla upp. Och ja, han var ju snygg även i verkligheten.
Mm.
De är ganska lika. De har hittat ganska lika karaktärer i den här ändå.
Ja.
Men han framstår ju ändå som en rätt schysst typ.
Han,
liksom. Ändå. En krigsförbrytare. Liksom så.
Det finns ju ett skäl till att han anses schysst. Och ett skäl kan ju vara att han var schysst, men det kan också vara så att han är den av dem som överlevde och fick skriva sin egen historia.
Ja,
så, men han fick också 20 år i fängelse. Det är mer än vad den där sekreteraren fick.
Ja, men han friades ju också från anklagelser att han lyckades övertyga i visst heter det Nürnberg-rättegången att han inte kände till förintelsen.
Och det har folk tagit reda på att han gjorde.
Det gjorde
det måste han ju. Han var ju inte fan minister. Alltså han var ju
nej, men, men han kom undan lite på det. Och han hade kanske blivit avrättad annars. Och det finns också någon av de här scenerna som finns med i den här filmen som bygger på hans liksom, uppgifter. Om när han säger till Hitler att jag har inte genomfört dina order här.
Och jag kommer hit. Han verkar ju väldigt så ärd. Såhär, jag måste daska dig i ansiktet med min vantel nu.
Alltså,
liksom väldigt sådär riddarligt. Haha, jag har förrått dig. Men jag var tvungen att säga det till dig öga mot öga.
Precis,
och nu ska jag gå hit.
Och den scenen har han liksom, det är hans uppgift. Men tydligen är den falsk också. Tydligen är det poetat.
Det kunde man nästan.
Jag tror att han kom undan rätt lindrigt förhållandevis för att han erkände väl i stort sett allt. Va? Han var ju rätt öppen i rättegångarna.
Fast han ljög ju.
Ja, men i stort så var han så. Ja, men jag gjorde det här, jag var det här, jag var det här. Och han visade upp liksom uppriktig ånger.
Han erkände rätt saker.
Ja, men det,
så det här 6 miljoner judar, det är... Ja,
nej, men rätten uppfattade han att han visade äkta ånger. Det var ju till skillnad från alla andra som var så...
Ja, men det var lite, jag stal smörkolan, så bara, men sköt du expediten? Nej.
Men jag såg dem som gjorde det.
Jag visste inte att de skulle göra det, herregud. Det, vet jag, det hade ju inte tagit smörkolan
heller. Är de här i rummet nu och så pekar den här
med handen.
Let the record show. Bruno Gans var seriös med sin rolltolkning i alla fall. Han, vad var det stod? Han övade upp den här... österrikiska dialekten som Hitler har med någon ska vi se, med någon österrikare som var från den,
ja, just det, från
delen
den tiden
av Österrike
som levde under den tiden också här för mig.
Ja, det kanske det var
väldigt seriöst.
Ja. Ja. Och folk i Tyskland märkte det. Jag hade inte märkt någon skillnad. Nej.
Ja, men man hör lite sån syd...
Ja, jag försökte sätta fingret på vad det var. Jag tyckte det lät lite som att en islänning har fått en stroke och är skitarg på sin stroke och börjar prata danska.
Ja, så men man hör på lite sen när det blir lite...
tysk.
Ja, men med alla de här faktorerna. Alltså, det var mycket sådär ord som lät nästan lite isländsk eller så gammal nordisk.
Man lite mer rullande R eller sådär, så får det bli lite urrigt.
Practiced Adolf Hitler distinct Austrian accent with the help of a young actor from Hitler's area in Upper Austria.
Mm-hmm.
Så,
Det är jobbigt att gå runt och öva i sin lägenhet. Man tänker på grannarna.
Ja,
det finns runt också och öva på Hitler-tal.
Bättre än när han spelade fiol.
Det finns en ljudinspelning, alltså det finns rätt få, men de hittade en ljudinspelning typ 92, stod det, om när Hitler har pratat i liksom privat bara, utan att hålla tal eller någonting sånt där. Ja. För han ville inte ha såna inspelningar, men någon har gjort det smyg i Finland när han pratade med...
Ja, jag läste det på något tåg med någon finsk minister eller vad det var.
Ja, just det.
Just det, the only known recording of Adolf Hitler when he held a private conversation with Field Marshal Gustav Mannerheim of Finland at that time.
Wow, vad coolt. Så det är lite som en operasångare som man hör prat. Alltså det blir lite... Han kanske mest...
Ja, men för han Finnish intelligence.
Annars, liksom. Han måste ju varit jättehes när han pratade vanligt.
Finnish intelligence agents secretly made the recording in a train wagon as Hitler did not allow recordings nor photographs to be taken in private. Some 11 minutes of the recording feature relaxed normal tone talk in which Hitler generally described his views about the war. One of two copies of the tape was discovered in 1992 and has since been studied by scientists and historians. Otroligt ändå. Mm. Att vara så en sån offentlig figur och bara ha ett samtal inspelat av sig själv.
Smått lättare på 40-talet än nu i och för sig.
Ja, alltså det är ju ändå...
Men det var ju mycket film på honom, menar jag.
Jo, men han... Ja, precis. Men alla hade ju inte en filmkamera, så han kunde ju verkligen välja stunderna.
Ja, det är förhållandevis nytt ändå på den tiden med att uttaget spela in ljud. Det har ju funnits några decennier, liksom.
Ja.
Och förmodligen en ganska stor apparat.
Ja, smuggla in den. Mikrofonen.
Stor som en tågvagn.
Vad är det där? Mitt kylskåp som jag alltid har med mig.
Jag trodde att jag var på tåg. Han kliver rakt in i en bandspelare. Som såg ut som ett tåg.
Det rör sig ju inte. Nej, men det kommer det snart. Jag ska bara sitta ett tag. Prata lite, prata snällt.
Hela bandspelare låter som ett tåg när man sätter på den. Så de kan inte knyta till någonting annat.
Folk går med så här, liksom kulisser på fönstret så att det ser ut som att de åker.
Vilken är det något mer som sticker ut, tycker ni?
Men som sagt, jag tyckte ljuden på de här bomberna var väldigt feta faktiskt, och läskiga. Och sen så tyckte jag också att det fanns en till väldigt läskig ljudgrej, och det var den här mannen som kom in med den här fruktansvärda hostan på slutet.
Är det läkaren?
Den äckligaste hostan jag har hört i hela mitt filmliv, tror jag. Den är så äcklig. Jag var nästan tvungen att liksom ta av mina hörlurar.
Jag hade kanske lågt ljud. Jag tänkte inte så mycket på det.
Alltså, det kändes som att hans stämband verkligen
Ja, han som var döende. Det stod sen att han dog i verkligheten.
Självmordet stack ut för mig. Det var ju, alltså, cyanidtabletterna är ju, var ju en grej när de ska ge liksom barnen cyanid och sånt där. När de ska gå och lägga sig. Det var jävligt obehagligt.
Det var jävligt obehagligt.
Och sen var de här, det andra självmordet med två granater.
Som den, var, liksom, just det. Den är kaxig.
Ja.
Det känns inte som så effektivt sätt att göra det på.
Nej.
Det känns lite som så här... Jag vill inte döda min familj, men ska jag göra det, då vill jag att det ska vara lite oklar utgång om de lider några timmar. Alltså det känns som att där kan du överleva ett tag.
Men faktiskt, eller hur? Och om de överlever vill jag inte att de ska armar eller ben. Nej. Det är jag väldigt tydlig med.
Nej. Det här ska bli ett gott parti kurragömma. Det är ingen som ska hitta oss på ett bra tag. Men jag tycker...
Hitta armen.
Ja, jag tycker det är extremt intressant att jag ser alla de här liksom dödarna äga rum. Men det som också... Absolut barnen, men det som får mig att liksom så här lida ordentligt, det är ju när de tar liv på hunden. Alltså, det gör så jävla ont. För att det är så hemskt när man dödar ett djur för att de, alltså så här, det låter konstigt, men de hade ingen medveten om att det håller på att hända. Alltså det blir så här, det blir så hemskt att det är så här, husse, jag älskar så mycket här. Nej, vad är det så? Alltså det är så,
det är som bebisar.
De gjorde det för att alla de här cyanidkapslarna tillverkades i förintelselägrena, och de gjorde sig inte så jävla bra. Med flit. Så de var tvungna att testa det först liksom på hunden. För att veta att men det här var en bra batch.
Okay.
Så det fanns liksom, det finns ingen anledning att döda den jävla hunden.
Okay.
No fucking reason.
Det blir lite
att...
så när man låter fienden göra sina vapen.
Alltså himla dumt.
Ja, otroligt konstigt.
Ja.
Men
de gjorde mycket så. Varför lade de ute på entreprenad till Schindler? Typ såhär, jag kan göra patroner.
Men det är också något man inte behöver slarva med, så är det kanske cyanidkapslarna. Nej. Vi fuskar med det här, så kommer alla nazister bara överleva och gå till plan B istället.
Ja, det är ju jävligt dumt. Det är jävligt dumt.
Men... Ja, nej, men det är sant. Det är ju väldigt obehagligt. Och där får man ju en liten förglimt också. Och där reagerar jag lite som tittare också när hon, sekreteraren då, som vi ändå... filmen inleds ju med att hon söker jobb och får det. Och det är lite sådär, man känner lite att hon och Hitler har något. Liksom, det här kanske kan bli som en liten papparelation. Alltså att hon får göra om testet. Hon är helt värdelös sekreterare i början. Hon skriver inte ett ord.
Nej.
Och så bara, jag tror vi gör om det här. Du är ju bara 22. Alltså, okej. Så Hitler är gubbsjuk och äcklig. Otippat. Men jag menar ändå, alltså det, sen då att hon har ett litet samtal med Speer.
Ja.
Mm. Så då man ändå känner att det här är två av de schyssta, kanske.
Ja.
I förhållandevis i filmen. Och då det kinda. Så blir hon helt förvånad och bara att jag trodde det fanns en väg ut. Det måste ju vara om det stämmer. Det måste ju varit enormt förvirrat om hon tänkte så här hela tiden, men jag stannar här med han. Men sen kommer vi åka iväg och bilda nazism någon annanstans. Och då fortsätter jag att jobba för honom. Eller liksom vad...
Ja, men hon sa väl det också att hon inte... Hon säger väl i början av filmintervjun att hon inte riktigt hade koll på... Eller om det var efter.
Nej, men jag förstår jag förstår att hon var 22. Men hon är väl fortfarande kognitiv. Hon förstår väl att efter den här dagen så kommer en till dag. Och sen efter den dagen, då brukar det oftast komma en onsdag, torsdag, fred. Alltså jag menar, då brukar man ändå... Brukar tiden fortsätta så?
Eller om jag hade sån koll när jag var 22. Alltså. Nej,
kanske inte om man har växt upp i krig, jag vet inte.
Men det är så jävla tydligt att han inte tar det där på allvar, den här anställningen. Alltså, ska man sitta där och vara ens närmaste medarbetare nästan? Då ska man ju ha någon som har 30 års erfarenhet.
Ja.
Kan inte ta en 22-åring som bara lära upp dem på jobbet. Det är 10 dagar kvar av hela staten.
Ja.
Fan, ta någon som vet vad de håller på med.
Fast var inte det några år... Gör de inte tidshopp?
Jo,
hon har jobbat för honom.
Ja, hon har säkert hunnit skriva. Hon har säkert blivit bra på att skriva.
Shit, det har jag missat. Gud.
Nej, men det stod.
Men jag tänker också att hela den scenen är väl också till för att skildra liksom att Hitler kunde vara en så här varm och liksom mänsklig person privat någonstans.
Ja.
Och att han kanske bara läser av situationen perfekt. Hon har säkert gått någon skrivmaskinskola. Han vet att hon kan skriva egentligen och att nu är hon nervös för att jag är ju fyren och allt det där.
Ja.
Ta det lite lugnt så gör vi detta så blir det bra. Och så gör hon om och så blir det bra säkert.
Ja.
Men så. Vad är chans, vad är, nu är jag den personliga Nürnberg-rättegången här, men vad är chansen, eller risk, alltså, vad är oddsen att hon inte visste vad som pågick, om hon nu har jobbat som sekreterare till Hitler i 6 år?
Alltså det kommer in i hela frihetsdiskussionen. De höll det rätt låg profil, det finns rätt lite så...
Hon kallar det för judefrågan, men och hon... Ja, hon verkar ju inte vara världens mest planerande människa, så hon kanske inte brydde sig så mycket om var alla försvann.
Nej, men de visste ju att det var slavproduktion och att, alltså, folk skickades iväg rimligen, men just det där med exakt utrotning och så, det hölls nog ganska undan, liksom. Det var inget de ville sitta och prata om. Men visst, något fattar hon väl.
Han verkar ju ändå vara, det var ju det han var stolt över. Så i något dokument som hon har skrivit måste han väl ha kanske nämnt det.
Ja, alltså den väldigt uttalade antisemitismen var ju aldrig någon hemlighet alls. Det finns såna här grejer liksom, även från 20-talet, långt innan de hade speciellt mycket röster, så står de och har insamlingsbössor och liksom skänker slant till nästa judemassaker. Liksom. Det var liksom inte hemligt att de var antisemiter eller hatade judar. Det var liksom väldigt uppskruvad retorik redan från början. Mm. Men exakt att Auschwitz och det där, det var ju en annan sak. Liksom. Eller avrättningar i Vitryssland, byar som brändes upp. Det var inte något de satt och pratade om på det sättet. Utan det fanns ju mer i undertexten. Eller i...
Ja, och är man med på det, då är väl, det är väl hela, liksom, eller inte hela anledningen till kriget, men en stor del av hela tredje riket. Så här, vi måste rensa ut judarna från... Ja,
alltså raslagar och sånt var ju officiellt. Ja. Det är ju ingen som kan missa det. De gick runt med stjärnor på sig och skickades iväg till läger och så vidare. Det var ju inte något man missade. Sen systematiska avrättningen höll de väl undan för liksom vanligt folk. Men alla visste ju att det var en superantisemitisk regim.
Men är det inte lite spännande när man läser hur hon behandlade sin Nürnberg i rättegången? Att hon bara sådär... young follower. Inget straff.
De kunde ju dödat halva Tyskland. Nej, men det var väl... Alla var ju medskyldiga.
Nej, men hon var ju för fan sekreterare.
Jo, men det är ju...
Ja, tough luck, du var ung. Men du jobbade åt fyren.
Jo, men alla jobbade ju åt fyren.
Men direkt, hon satt och antecknade det han sa.
Jo, men det är ju också en ganska... Alltså, jag tänker sekreterare på den tiden är ju verkligen bara saker du... Som en maskin. Jag orkar inte skriva den här texten själv. Jag har skrivit ner den med blyerts här. Kan du skriva det på en maskin? Ja visst, läs vad jag ska skriva.
Men jag tror också att ung tjej försvaret är väldigt effektivt. Jag visste ingenting. Jag är ju bara en tjej.
Men i Nürnberg-rättegången.
Fast det var ju lite en sån grej att alltså, alla så här domar och jurister och så i Tyskland hade ju suttit och dömt efter... Så här, judelagar och krigslagar och låtit avrätta folk. Och de fick ju i regel fortsätta jobba. Inte alla, men de kunde liksom inte byta ut hela landet. Och sen så fanns ju också en sån säkerhetspolitisk grej. Alltså de anställde även en del höga tyska militärer i NATO för att de behövde ju mobilisera för kalla kriget. Och nu är det nästa konflikt. Vi kan inte rota mer i det här. Så att det fanns ju rätt mycket sån här att man ville rehabilitera tyska befolkningen efter ett tag och börja prata om att Hitler lurar ju alla och den tyska armén var ju rätt schysst.
Ja, vi jävla tur att inte nazisterna var de som bestämde i Nürnberg-rättegången, för då har de ju dödat hela Tyskland bara. Det är kul att de som dömde var så nyanserade att alla fick bara...
Jag tror att de var så nyanserade. Jag tror att de var pragmatiska, liksom, att de ville döda ledningen och sen säga, ja, ni andra, ni jobbar åt oss nu.
Ja, och alla toppingenjörer var så, vi har ett amerikanskt projekt här, och sen bara, NASA!
Nej, inte nazi.
NASA!
Nazi. Nej, NASA.
Nazi in space, you say.
Men det fanns ju, alltså, om man tar del av så här, liksom, satir eller låtar från den efterkrigstiden där, så finns det ju en del som var just sura över att nu jobbar de mot oss plötsligt. Nu är tyskarna våra bästa vänner helt plötsligt. Yeah. Så där, har de jobbat kvar där? Han som hade massa så här, slavfabriker för att bygga så här, raketer och skjuta på London. Han jobbar åt oss nu, toppjobb. Vår mest berömde.
Men jag menar,
skön kille.
För att alltså folk fick ju också döden, liksom Himmler och...
Ja,
vilka var det mer? Ja, men det var väl fler.
De har väl en hel drös.
Nej, han dog.
Göring. Flera tog ju livet av sig.
Men Göring var med i Nürnberg-rättegången. Men han hann väl ta livet av sig i cellen, tror jag, innan han
Det var han som försökte smita. Den filmen vill jag se. När han så här har en lös mustasch och bara, nej, det är olyckligt. En lös mustasch just. Men kanske, kanske en peruk. Eller något. Och bara ska så smita till Dominikanska republiken. Eller vad kan man gömma sig som nazist?
Nej, i himlen skulle... Ja, Argentina tror jag var. Okay. Det känns som det klassiska. Klischén är väl att de åker till Argentina.
Mm. Mycket, ja. Mycket Brasilien och Argentina. Ja.
Det var mycket ryssar som...
Ja, jo, fan, då får de ett varmt liv också. Oh, vad sur jag blir.
Det var ju någon motståndare till Stalin som flydde till Argentina. Eller blev landsförvisad. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men alltså som var med i liksom maktkampen där efter Lenins död.
Ja, det är Trotsky vi pratar om.
Nej, jo, kanske Trotsky. Nej, jo.
Han flyttade till Mexiko, tror jag.
Var det så det var?
Ja.
Mm, just det.
Men det var varmt.
Det är varmt där också.
Han blev dödad med en ishacka.
Ja, det var ironiskt.
Va? Ja, precis.
There's a place called
sea. Vad är att det här skulle vara i varma Mexiko?
Han har fått en spårdom att det ska bli en ishacka som låg åka till ett varmt land.
There's a place called Sihuatanejo. He crawled through 500 feet of shit and came out clean on the other side.
Han bor i den byn.
Ja.
Och en liten båt som han målar blå.
Shit. Snacka om Tim Robbins förvåning. Mm.
Och så kommer Red och så bara, där borta också. Ja. Ironiskt namn i sammanhanget.
Ja. Du ska hjälpa mig med båten. Ja.
Tjink!
Ska vi gå vidare till eftersnack? Vi har lite grejer på eftersnack.
Vi ska kasta både Sune Mangs och Arnold Schwarzenegger.
Det kommer bli roligt. Det kommer bli väldigt roligt. Är det några avslutande tankar om filmen?
Nej, jag spar det jag har till det härliga Patreon-snacket.
Ska vi gå till frågan? Erik Broström.
Ja?
Undergången, håller den?
Ja, alltså den är ju inte rolig.
Vi har haft väldigt roligt.
Ja, det har vi.
Kanske en försvarsmekanism.
Kanske. Den är ju väldigt samma på ett sätt. Jag blir trött på alla vredesutbrott till slut. Men den är också det går inte att komma ifrån att det är en sån otroligt intressant karaktär att se. Hitler är ju väldigt, det är en fascination över en sån galen människa. Så även om jag blir lite uttråkad av vredesutbrotten så är jag fortfarande väldigt intresserad i hela förloppet. Och det är ett väldigt intressant skede i slutet av kriget. Och det blir nästan på ett sätt som ett dokumentär. Du frågar om extra material. Jag vill nästan inte se bakom kulisserna, för jag vill nästan låtsas att det här är en dokumentation på något sätt, för det är så välgjort.
Mm.
Så att, ja, nej men ja, jag tycker den håller. Jag vet inte om jag vill se om den, men den håller.
Mm. Ola Rorell?
Ja, jag tycker också att den håller. Jag tycker ungefär samma sak, att den är ju inte... Det funkar ju inte som om man tänkte att man skrev det här som ett drama eller en Hollywoodfilm där man, hur ska det gå och hur ska den här människan komma ut ur det här och sånt. Den har ju ingenting, den är ganska långtråkig. Men jag tänker på det, jag hade ju liksom inte velat att de skulle slänga in grejer för att det skulle bli mer
blödigt.
Hela filmen bygger på autenticitet och en känsla att vi har verkligen gjort vårt yttersta för att skildra hur det var liksom. Och visst, skådespelarna blir inte... Det kanske inte blir exakt som Hitler, men man anstränger sig ändå fångade. Och vissa scener har de riktiga repliker och en del får de skarva. Men inte så kul att se, men jag vill inte att den ska vara på något annat sätt, känner jag. Så att absolut den håller.
Mm. Fanny Agazzi?
Ja, jag trodde det skulle vara en krigsfilm, men det här var ju bara Norén rakt igenom. Så det här var ju bara drama, det här var bara känslomässiga krig. Det kan man väl relatera till lite mer åtminstone. Men sen tycker jag också att det kanske finns en liten läbbig grej i det där, att man vill se det, för jag håller med också, man vill nästan se det som en dokumentärgrej, men just när det är så där att den där spearhistorien är baserad på hans då, att han skulle vara lite extra ädel och så. Ja, jag vet inte. Jag blir lite sugen på att vara en domare och sitta och bara, nej, den där personen visste om allting. Alltså, så. Mm. Och det gör mig lite mer intresserad av absolut inte andra världskriget, men kanske vilka som var the bad guys. Ja, gott och ont. Jag skulle kanske vilja ha det som en Hollywoodfilm helt enkelt. Ja, strunt samma. Jag tycker att den håller. Jag tycker den var bra. Kul.
Ja, men det är klart den håller. Det är ju, jag tycker det är toppen hantverk rakt igenom. och skådespelarna och sånt där. Det verkar som att de har liksom tagit det på allvar och gjort gediget arbete. Varenda del av filmen är ju lyser av gediget arbete. Så på så sätt håller den. Inte så kul att se om. Jag tror inte jag kommer se om den här på ett tag.
Nej,
om det är det man liksom frågar sig, ska jag, är det värt att se om den här? Så,
det tycker inte jag att det behöver vara definitionen.
Nej, det tycker jag inte heller.
Men väldigt bra rakt igenom. Tycker den är lite för lång. Hade kunnat må bra av att tas ner till 1,50. För att det är lite väl mycket liksom. Varenda scen är så jävla packad med information och känslor. Så att ta ner det lite grann. Behöver inte vara så stor, den här filmen. Den är ju ganska liten egentligen. Men det hade kunnat tas ner ännu mer. Ja. Jag hade gärna sett en tv-version på 1,45 kanske. Men i stort sett, ja för fan, klart den håller.
Snabb runda. Kvalitet. Håller mimen fortfarande?
Nej, det känns gjort alltså.
Att göra det nu som meme. Nej, det gör det inte. Jag kommer tänka på det. Jag sa inte det förut att det finns ju någon sån här rotthål som jag gick ner i, eller vad som sagt, kaninhål, där folk börjar göra memes där de inkorporerar fler av scenerna liksom.
Ja.
Så dels att man liksom börjar utforska, kan vi göra memes av den här scenen istället, men också att man binder ihop det till en eget universum.
Oj, helvete.
Ja. Man börjar göra någon slags fanfiction baserat på utvalda meme-scener. Och
herregud.
Jag älskar när grejer får ett eget liv och bara liksom blir självgenererande. Ja. Sånt är kul, när organiska liksom, som sker på internet.
Så det var någon som har gjort någon sån här lite så här spjuverkomedi, den här Fegelein som han är rasande över, där han liksom gör massa pranks mot Hitler och ringer i telefonen och säger grejer och så Fegelein!
Men tror ni vi kan hitta en scen där vi kan göra en liten meme? Kanske vid någon sån här vindrickarmiddag?
Jag vill inget heller än att ha en vindrickarmiddag med er och så tittar vi på undergången och så mjutar vi och kör lite egna dubbing bara.
Jag tänkte mer Hitlers vindrickarmiddag. Han är du som sitter och säger, men det är klart den håller, det är ju en film, det är ett hantverk.
Ja, det vore så lite kul. Ja.
Absolut.
Vi kan hitta det.
Du kan kolla på det. Vad blir det nästa vecka?
Jo, är vi klara med den här samtidskrigsgrejen att vi ska ha...
Ja, för det var ju Putin som var inspirationen till att se både Scarface och Undergången.
Ja. Och då tänker jag så här, nu tar vi en palettrensare.
Det händer för lite i Ukraina, vi behöver.
Ja. Så nu tar vi och skruvar här åt andra hållet, så det blir Life of Brian nästa gång.
Spännande.
Kul. Det var ett tag sedan jag såg. Spännande.
Skoj.
Vi ska snacka vidare i alla fall lite grann. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Rell, du har varit Fanny Agazzi. Och vi hörs nästa vecka. Hej då!
Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.